Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dag två i ödesveckan där Jan Anderssons VM-äventyr kan avgöras, eller det kan ju få en andra server i mars, men vi hoppas det ska avgöras denna vecka. Idag, tisdag, väntar stängd träning. Vi får inte ens komma in på arenan, eller hur Martin?
Ja, det stämmer säkert, just den biten, att vi inte ens får komma in på arenan, det kände jag inte till. Men det blir väl två gånger presskonferens, va? Tre spelare. Sex spelare totalt.
Ja, de öppnar media 14.00, 14.30 presskonferens, 15.00 andra presskonferensen, det vill säga att de har tränat innan det. Så de stänger till. De vill inte ens att vi ska stryka i environgerna. Det är väl lite synd, Sundberg?
Klart det är synd. Man hade velat försöka tjuvkika in och få reda på startelvan, såklart. Nej, jag skojar. Men ja, det är lite annorlunda. Så stängt har det ju inte varit innan riktigt.
Nej, det är någon gång de har gjort en sån variant. Jag tror faktiskt förra samlingen körde de en liknande variant. Men ja, det är ju bara att stänga till. Men vi ännu så länge är det lite oklart vad de skickar fram för sex spelare. Men däremot kan man ju säga att de chocknockade oss igår när det bara med några timmar så varsel kom ut att Jan Andersson skulle följas av Zlatan Ibrahimovic och Dan Kulusevski. Du var lite uppjagad där, Martin. Tyckte det var lite kort varsel?
Ja, men det var ju bara några timmar innan och ja, då förstår
du har ju din kurs på kvällen som tur var blev inställd.
Ja, men det är väldigt tydligt att det går efter vad Zlatan vill. Det var väl han som var sugen på att stöka av media första dagen och då blev det väl så, tänker jag.
Ja, så var det. Och även fall det inte var exakt samma charmoffensiv som när han körde 57 minuter i mars vid sin första comeback i landslaget, så var han ju ändå hyfsat väl, han tyckte det drog ut han, ja, Expressens Annel blev ju lite tillsagd i början att han hade ställt lite för många frågor och sen på slutet tyckte han ju det att det hade dratt ut lite för lång tid. Där var han inte riktigt nöjd när det vevade på stackars SVT-reporter som kom med lite frågor där varken Dejan eller Zlatan hängde med. Men annars tyckte jag ändå han bjöd till. Eller var, du var inte så nöjd, Martin, som jag var?
Jo, men han bjöd till. Men jag noterade just den nyansskillnad som du själv pratade om här nu. Att det var inte riktigt den charmoffensiven som var i mass. Nu var det lite mer jag är inne i gängorna igen i landslaget och lite bett i honom och sådär, men han var ju bussig, så att det var ju en härlig presskonferens på så vis.
Ja, jag tyckte också att det var lite, dels att han var jag menar, dels öppen om EM och jag tyckte han var lite kul svar där med Johanna Frändén som undrade hur det var för honom nu när alla de som stod honom närmast i ålder hade försvunnit jämfört med mars och att han, ja, men att han tyckte att han inte skulle anpassa sig till spelarna och inte tvärtom, även fall han pratade lite om respekten som fanns i början från en del av spelarna. Jag tyckte det var lite kul att höra.
Det som jag reagerade mest på ändå, det var ju det här att de hade ju ett par rätt tunga passningar till Allegri båda två. Det här att Zlatan gav sig in i det här och sa att om Dejan fått spela så hade Juventus kanske varit i toppen. Och Dejan på alla de här frågorna också om sin situation igen, att han gjorde det rätt snyggt liksom, men varje gång sa att det är för dåligt av Juventus att ligga där man ligger och sådär, att de borde vara i topplag. Visst var det rätt bjussigt av Zlatan att ge sig in i det och lyfta Dejan på det sättet, för det är ändå en gammal tränare till honom.
Ja, det är det verkligen. Jag tyckte Dejan hanterade det oerhört, liksom att han styrde bort från det. Egentligen kan man inte anmärka någonting på det, men däremot så var det som Zlatan sa, det ska inte Dejan behöva säga själv, och så sa han ju det här med att liksom hade Dejan spelat med, så han gav ju Allegri, men jag menar, nu får man ju också tänka att Juventus är en stor rival till Milan även om det går sämre och liknande, och ja, han klev väl in ungefär som han gjorde kring Jan Andersson när han inte startade Dejan Kulusevski en gång i tiden, då kliver han ju in, och det är ju märkbart att det finns en relation om emellan. Jag menar, Dejan Kulusevski pratade otroligt varmt om Zlatan och att han kunde fråga vad som helst, allt, kost, sömn, vad det än må vara, och att han bara på något sätt försöka lära sig. Och ja, det känns som att det fanns en ömsesidig respekt, eller hur upplevde du, Martin?
Ja, jag håller helt med. Det är tydligt att Zlatan... Han vill vara med och lyfta Dejan och ser ju uppenbarligen en stor framtid för honom. Så att, det är väl kul att Zlatan tar sig an den förebildsrollen fullt ut.
Ja, och jag tyckte också det var på något sätt kul att höra honom prata om men liksom att han verkligen hoppas på det här med VM och gå in, att han gillar sådana här veckor och dramatik och att han ska liksom ta ansvaret, och han stänger ju inte dörren för ett VM i framtiden, utan han vill bara köra på så länge som möjligt, och att skadan i våras var jobbig, men nu den här problematiken som har stoppat honom lite i höst har varit mer otur, och nu kände han sig i bra slag. Jag tyckte det var lite kul att höra dem, och jag är ju inne på att eftersom han fick frågan själv, både han och Jan Andersson, det var även Jan Andersson igår, fick frågan, kan Zlatan starta 90 minuter, och Zlatan sa vill Janne det så, eller kan Zlatan starta två matcher i rad med kort varsel, och då sa han ju att vill Janne det så gör jag det. Jag är mer bara inne på att efter att mer tänkt att han skulle spela mot Spanien, så är jag mer inne på att starta honom mot Jorgen och förhoppningsvis avgör matchen och plocka av honom, för på något sätt, de tre poängen måste ju vara de viktigaste i det här första skedet, eller? För sen kan ju Spanien snubbla.
Ja, men var det inte lite det Janne själv var inne på också? Nu var väl det i och för sig ett sätt för honom att liksom pränta in det han alltid snackar om, att nästa match inte blicka framåt mot något som kommer senare. Men han sa ju ändå att liksom uttagningen till de här två matcherna i startelvan, då har han bara Jorgen i tankarna. Han tänker liksom inte att liksom, hur ska jag belasta olika spelare utifrån Spanien-matchen. Det finns inte i hans tankar. Och då ska man bara gå på det. Då låter det som att Zlatan aktuell får starta mot Jorgen.
Jag håller helt med. Det var min känsla också att det låter så. Men tror ni att med tanke på Dejans situation i Juventus, att han inte får spela så mycket, hade beslutet varit lite svårare för Janne om Dejan hade kommit hit med form? Nu gör han ju inte det riktigt så här.
Alltså jag tror nog ändå att det utgår från att, alltså min känsla är att de ändå har hopp om att Zlatan ska kunna starta båda matcherna. Sen om, jag tror ju inte han kommer kunna spela 90 minuter i båda
matcherna. Det tror inte jag heller.
Men det verkar ju ändå som att det verkar i alla fall som att de har hopp om att han ska kunna starta båda matcherna. Så säga att han spelar 45 minuter mot Jorgen och sen kanske kan kräma ut 60 minuter mot Spanien eller något. Det kanske är den ideallösningen. Och då kanske inte det spelar så stor roll om Kulusevski hade varit i form eller inte, för då tror jag att man hade gått på Zlatan oavsett.
Ja, och det är ju för mig det är egentligen lite ovidkommande. Dels formen i klubblaget, för det var ju inte, även om skulle säga skulle vara okej i landslaget, så var han inte så stark. Och för mig är det så stor skillnad på spelartypen. Alltså det, med Zlatan får du ju en annan spelare, och framförallt mot Spanien kanske du vill ha en annan spelare som kan hålla upp boll nu när det är på bortaplan. Va? Även Jorgen, där vill du ha en sån typ av spelare. Så att det är väl, jag tror mer att även om Dejan hade varit i toppform, tror jag ändå att Zlatan hade startat.
Och man kan ju tänka sig just Jorgen borta, det lär ju inte bli, alltså trummar de inte verkligen igång sitt spel, så kan man ju tänka sig ändå att det blir en liten matchbild där det blir kanske lite kamp och lite liksom inställning och attityd som någonstans liksom fäller avgörandet. Och då är det ju väldigt skönt om man kan ha en Zlatan som man kan tjonga upp bollen på, att man inte alltid måste liksom spela sig igenom Jorgen och vara liksom det dominerande laget på så vis. Ja.
Kan det också vara så här med signalerna du skulle sända om man inte startar med Zlatan, om man inte startar med det bästa laget, alltså att det sänder lite konstiga signaler till de andra spelarna att vi behöver inte ställa upp med det bästa laget i den här matchen, vi ska kunna vinna mot de här ändå?
Jag är med dig delvis på den, men jag tror ändå att just med Zlatan hade man kunnat förklara det kopplat till hans fysik och hans skadehistorik, att man hade kunnat komma runt det och säga att nej, men vi kände att han bara hade 30 minuter i sig i den här matchen och därför valde vi att inte starta med honom.
Ja, och det, jag tycker, jag menar, de alla följer väl ändå med hur Milan spelar, att man startar honom i ligan, sen har man honom på bänken och sätter in honom som inhoppar i Champions League. Och det var ju inte för att man gick i Champions League-matchen för att man trodde att man skulle vinna den, utan det var väl mer för att det var rimligt. Och nu kan man ju ändå misstänka att med resor, jag menar, han reser från Milano till Sverige här dryga 2,5 dygn, kör ett par ett träningspass, flyger till Batumi, ett träningspass där, sen en match, sen flyg till Sevilla och sen bara ett par dagar senare ny match. Det är ju egentligen inte orimligt att man säger att nej, men det är omöjligt. Vi kan få ut 120 minuter totalt sett, och så får man försöka placera ut dem på bästa sätt.
Pistolen mot tinningen nu då? Startar han båda matcherna?
Nej.
Ja.
Ni är oense. Vad tror du, Olof?
Ja, jag tror att mycket beror på hur det går i Jorgen. Jag tror framförallt att han startar Jorgen. Sen kommer det hänga på hur mycket han behöver spela av den matchen. I den bästa av världen så i Sverige känner man att man har liksom kontroll över den matchen efter 45 minuter eller 55 minuter och kan ta av honom. Då startar han definitivt mot Spanien också. Jag tror att mycket hänger på, måste han spela 90 minuter mot Jorgen, då startar han inte mot Spanien.
Lite kul också det här med att han skyddar och lyfter Dejan så himla mycket att han borde spela i Juventus och så. Nu kommer det ju till honom själv här och i landslaget, för att det finns ju en möjlighet att om Zlatan startar, då är det ju Dejan som ryker. Hur tror ni att han ser på det? Och tycker ni ändå att om Zlatan startar, Zlatan själv tycker att Dejan ändå borde starta?
Nej, det tror jag inte han tycker. Men ja, jag har svårt att säga det.
Men tror ni Claesson går före Kulusevski om Zlatan startar? Eller?
Ja, det tror jag.
Ja, det tror jag också.
Jag tror att det är mer att Kulusevski är lite annan spelare än Claesson i det här läget. Och jag inbillar mig att Kulusevski är liksom en inhoppare i det läget, och med tanke på att Zlatan har kommit tillbaka, jag tror att det inte är något större problem för Dejan Kulusevski. Men det hade kanske varit annat om inte Alexander Isak hade gått så bra och gjort så mycket mål i landslaget som han har gjort i höst. Då hade det kanske varit en annan sak, och jag menar, då har man ju även Robin Quaison. Så att nej, jag tror inte det är något.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Problem. Under gårdagen var ju också Janne Andersson framme och vi fick i varje fall backlinjen. Det är ju inga konstigheter att vi fick den. Och sen kändes som att han försökte lägga ut lite rökridåer kring vem som ersatte Albin Ekdal. Men visst är det Mattias Svanberg, eller vad säger du, Martin?
Ja, men efter att ha fintat upp oss på läktaren med Marcus Danielsson snabbt.
Nej, inte oss.
Det var ju mig han gjorde.
Nej, det är ju Sundberg som svarade.
Jag tänkte att jag skulle vara snäll mot dig, Sundberg, och säga att det var alla vi tre som gick på den.
Men, ja. Det såg man liksom hur vilka som är snälla i den här podden och vilka som liksom är lite mer.
Nej, men jag vill att det ska vara riktigt.
Kniven är, ja, absolut.
Ja, jag bara, han fintade ju kring Max Danielsson och högerbacksplatsen. Där var det för två samlingar sedan, eller var det förra samlingen?
Grekland borta var Grekland borta.
Ja, ja. Nu fick han ju frågan från Anne Lavdic på Expressen om vem som tar Ekdals plats och hur han resonerar där. Och då ville han ju prata mycket om Kajust, så att han var tveksam, men han berömde Magnus Eriksson, han berömde Lewicki, men Lewicki har ju redan tidigare sagt att han inte är startspelare. Och sen bara i slutet sa han att, ja, och så är det ju såklart Mattias Svanberg då, och sen kanske det finns någon annan, och ville liksom hinta där. Och det tror jag inte ett dugg på från Jannes sida. Jag tror att det är Mattias Svanberg som får starta.
Nej, jag tror inte heller att du på det, för han lyfte också att Svanberg hade gått bra senast nu i CA där han gjorde mål och assist. Så att, nej, det är ju klart att han är given där. Och vi fick ju se en lite lättare träning. Det var inte så många som var ute och kände på gräset på Friends Arena. Eller hur, Martin? Vi var där och kollade in.
Ja, det var ett tiotal spelare. Vad säger du, Olof, om att Jan han plockade upp det här att 12 spelare från EM-truppen faktiskt är borta till den här samlingen? Han vill ju uppenbart, för att han tryckte på det de tidigare samlingarna också, att det är ett nytt landslag på något vis. Det vill han ju gärna få igenom, känner jag.
Ja, han vill ju sälja in det att det har hänt mycket sedan EM. Och det är ju korrekt att ett gäng spelare har tackat för sig. Och sen är det skador och liknande. Samtidigt så är det ju så att det är oerhört mycket spelare som varit med innan. Och det är ju till och med Karim Rapti som han nämnde som kommer in nu. Har ju varit med fast på en vinterturné. Så att han är ju ny kan man säga. Men de andra har ju varit med ändå relativt mycket. Så att nej, jag köper inte det.
Ja, och det är många spelare. Det är många spelare i periferin, om man får vara så elak och säga det. Liksom. Men reserver, alltså det är ju Jordan Larsson var med i EM, Carl Starfelt, den typen av spelare.
Pierre Bengtsson, Kalle Jonsson, de har ju försvunnit. Liksom, så att...
Exakt. Det är ju inte spelare som har betytt rent spelmässigt, alltså speltidsmässigt någonting.
Nej,
för landslaget.
Då tyckte jag det var intressant där det han nämnde, för om det var väl du som frågade honom om Spanien, att han nämnde att sen Sverige scoutade Spanien inför EM-kvalet på bortaplan i juni 2019, alltså drygt 2,5 år sedan, eller knappt 2,5 år sedan, så har de under den perioden använt 66 spelare. Det är ändå lite talande, och de har inte gjort jättedåliga resultat. Även om de har åkt ut i EM-semifinal så är de ju ett rätt starkt landslag, eller hur?
Absolut, men det är det inte också ett någonstans ett litet tecken på att den där riktiga, riktiga Spanien-spetsen som fanns när de var som bäst saknas?
Ja, på ett sätt håller jag med dig. Samtidigt som det känns som att Luis Enrique jobbar lite annorlunda med landslaget. Nu vann ju de, eller de kom i tvåa i Nations League också efter Frankrike. De gick ut i finalen. Men visst, de är ju inte lika bra som de var när de vann tre mästerskap i rad. Men,
jag tänker, hade de haft en Xavi, en Ramos i superform och alla de här gubbarna så hade det kanske varit ett... Ja, ett annat läge.
Ja, så är det ju naturligtvis. Men det är ju ingen, lätt bortamatch. Även om Janne inte vill att vi ska titta fram på den så är, kan man ju ändå konstatera att åka till Sevilla är ingen lätt bortamatch, eller hur?
Nej.
Hur var det med stjärnreporten?
Stjärnreporten var i toppstöt, får man väl ändå säga. Han tog kvandot på Jannes presskonferens, ställde de första frågorna så som han gillar att göra. Men under Zlatans presskonferens så ville han spara sina godbitar. Så de fick man se i SVTs Sportnytt igår. Eller så kanske han sveper ihop ett landslagsstjärna som hans egna program heter. Det vet man ju inte.
Finns nog alla möjligheter.
Ja, han kan ju trolla med det mesta.
Han smsade mig allt. Han var ju så glad, apropå det här med guldbollen-grejen som vi håller på med. Han var ju så glad att Foppa var ute på träningen men inte Isak. Men det beror väl på att de som inte startar klubblagen oftast, eller hur var det på träningen? Det brukar vara.
Ja, precis. Det var ju helt frivillig träning. Så det var upp till var och en. Och jag menar, Foppa hoppade vi in och spelade en halvtimme. Väl i lördag, så att, jag menar, det är ju olika. Jag tror inte det kommer...
Det är väl lite beroende på matchdag också.
Ja, och apropå guldbollen så har ni ju olika... Du har en kandidat, hovreporten hörde jag på att säga, men stjärnreporten har en kandidat. Och Zlatan, han lyfte upp lite kandidater men sa att han kommer vinna ändå.
Ja.
Så att vi får väl se vad det blir.
Bara ta en annan grej om Zlatan innan vi kanske släpper honom, jag vet inte. Men det här med att han ville berätta själv om den här fysion som han har i Italien som följer honom där i Milan hela tiden. Var inte det liksom, när han var i landslaget under Hamrén, då tog ju de in Rickard Dahan ju. Även ifall han var allas på något sätt, jag vet inte vad han var, sjukgymnast eller... Kändes det inte som att han var lite mer Zlatans på något sätt?
Om vi ska gå tillbaka till Rickard Dahan så kom ju han in helt via Zlatan. Sen hjälpte han ju även andra under tiden i landslaget. Men så fort Zlatan slutade i landslaget så slutade ju även Rickard Dahan. Och sen jobbade han ju faktiskt med Erik Hamrén i Islands landslag.
Ja, han jobbade där också.
Nu var ju Zlatan väldigt tydlig med att detta var någon han hade när han var i Milan. Han var inte med honom här i landslaget. Det sa han ju. Att det var... någon som man hade i Italien. Det var inte någon som var med här i landslaget. Ett annat ämne som jag är lite fascinerad av är ju det här med att Jorgen, och jag menar att corona är inte försvunnet. Det märkte man ju igår kväll när Danmark återigen ville klassa det som en samhällsfarlig sjukdom och man vill köra hårdare fram med coronapass. Och då ska vi till Jorgen som var topp tre eller tredje plats i världen när det gällde fall per capita och var väl topp 10 bland dödsfall. Och då är det ju ändå intressant att alla inte är vaccinerade. Det är svårt att klarlägga vem som är och vem som inte är, eller hur Martin?
Ja, men så är det ju. Vi har ju inte tillgång till alla spelare under samlingen. Men det var drygt 80% i oktober och nu meddelade Jonas Werner, läkaren, via presschef Jakob Kakembo Andersson att det ser lite bättre ut den här gången, men det är fortsatt folk eller spelare då som inte är fullvaccinerade.
Nej, då är vi får hoppas att de har en bättre vaccinationsnivå än Jorgen som ligger på 26%.
Men Janne var ju tydlig när du ställde frågan nu.
Han tyckte att det var bättre om alla var vaccinerade, men han känner att han kan inte lägga något tryck i den frågan. Vilket ju också är lite intressant, för att jag menar, i andra ligor det har ju blivit världens grej för de som följer amerikansk fotboll. Mattias Lyrs favoritlag Green Bay Packers, deras quarterback Aaron Rodgers som väl var en av USAs mest populära personer ett tag och ju var inne och körde Jeopardy bland annat och var glödhet. Han plötsligt testade han ju positivt för covid och sen visade sig dessutom att han inte är vaccinerad, och han gav en intervju där han visade sig vara antivaxare. Vilket har skakat om lite. Så att i vissa ligor och sånt så är det ju krav. Jag kan Ja, det är väl naturligtvis upp till var och en. Men lite konstigt tycker jag att det är. Att alla inte är vaccinerade.
Vi får väl se vad kampen mellan FIFA och Qatar då slutar inför VM nästa år om Sverige går dit. Skulle det vara så att Qatar stoppar spelare som inte är fullvaccinerade, ja, då helt plötsligt blir det ju faktiskt en fråga för Jan Andersson på riktigt. Då får han ju börja fundera på vem man ska ta ut och så vidare. För det var ju det han sa, att han inte lägger sig på det sättet.
Hur, om man liksom, tycker ni att det är oroande på något sätt med tanke på att Sverige har någon eller några i sin trupp då som inte är vaccinerade, att de ska möta Georgien där läget ser ut som det gör och att man några dagar senare har en eventuellt avgörande match mot Spanien?
Ja, det är klart att det är. Jag var just lite orolig, för jag tänker också bubblan. Nu ska ju Sverige faktiskt bo över, dessutom en natt till innan man flyger vidare till Sevilla. Att, jag menar, det finns ju personal på hotellet, man ska gå av på flygplats och liknande. Och ja, på något sätt, om det är ett land där liksom vaccinationsgraden är på 26% av befolkningen som är fullvaccinerad, så kan man ju misstänka att ja, kanske inte allting kring en bubbla i det landet funkar 100%. Och Sveriges fotbollsförbund, med all respekt, så är det ju inte Tyskland eller England med de resurserna. Så att det är klart att det måste vara en risk att spelare som inte är vaccinerade, att de drar på sig corona. Och sen så är det ju en inkubationstid som ofta är, ja, det kan ju vara 2-3 dagar, men det kan ju också vara 5-7 dagar. Och då är det, men lite oroande tycker jag att det är. Man kan också punktera det var Johanna Frändén från Aftonbladet som tog upp det här, hur de skulle följa Spanien, eller Grekland-Spanien, och då berättade ju Janne Andersson att Cecilia Sandell och kocken Mats Broström är på plats redan, och Cecilia Sandell har fått uppdrag att lösa någon tv-skärm och något sånt så att de ska kunna följa. Men man ska ju lägga till det här att det är ju 3 timmars tidsskillnad. Det blir jobbigt för dig, Sundberg, när du ska sitta och googla tid jag. Alla som minns det när han googlade tid på.
Hur ska du ta upp det här?
Jo, det är lite roligt. För det är ju 3 timmars skillnad. Så att Sveriges match börjar ju 21.00 lokal tid. Det vill säga att de kommer inte vara på hotellet förrän ja, vid 12-tiden. Ungefär när det är avspark i Aten. Det vill säga att det blir en nattmangling om man ska sitta där och se den.
Ja, men har du koll på när vi reser? Vilken dag nu, Sundberg, eller? Är det idag eller är det imorgon?
Alltså,
eller?
De här passningarna som flyger här nu, vänta bara så ska ni...
Ja, det var elakt.
Det var riktigt elakt, Martin Åre.
Jag har fått ett inspel från en lyssnare, Anders. Han skriver: sätter ju en vansinnig press mot Spanien om Sverige vinner 3 timmar innan deras match. Det sjuka är att båda de lagen måste vinna. Kryss är förlust för båda lagen. Vem talar den matchbilden främst för, Grekland eller Spanien?
Men är det inte lite gött om det blir så då?
Jo, det är ju väldigt gött.
På ett sätt.
Alltså Sveriges match tar ju slut.
Han menar att Sverige sätter press på Spanien. Om Sverige vinner mot Georgien, då är det en enorm press på Spanien. Då måste de ju vinna mot Grekland.
Ja, absolut. Men det är ju bara ett par... Det är väl, vad är det, en timme innan. Sveriges match är ju slut ungefär 19.45. Och 20.45 är det avspark i Aten. Så det är en timme innan. Så förhoppningsvis hinner de få resultatet och därmed kan de bli lite stressade.
För att ta en sista från Anders, han har en lite intressant spaning här. Han skriver: ytterligare ett scenario är om vi spelat 2-2 mot Georgien och Spanien slår Grekland med 0-1, så har vi samma poäng inför sista matchen. Vi har samma målskillnad samt vi har samma antal gjorda mål i kvalet. Då har Sverige fördel för att kryssa Sevilla, så vinner vi gruppen som nästa steg för att särskilja lagen är antal poäng i inbördesmöten. Ja. Ja, nu har inte jag exakt dubbelkollat det här, men kan han ha rätt?
Han kan definitivt ha rätt, för jag tror att jag har fått liknande mejl, folk som har suttit och räknat på sådana saker.
Ja, då frågar han då: hur stor vis ska man lägga på det? Tror ni Janne har koll? Tveksam, säger jag. Undrar om han har rådgivare för det här, vad tror ni?
Jo, det tror jag faktiskt att de har koll på, fast jag tror inte de börjar skissa på det förrän efter matcherna. Jag tror att, lite som Janne var inne på, att när han var yngre tränare satt han ofta och kollade på räkna på text-tv och liknande. Det gör han inte längre, påstår han. Och på något sätt tror jag honom också. Att nu är fokus, det var ju till och med Zlatan inne på, att liksom, det är ju den här matchen vi måste vinna. Sen kan man börja titta på det andra. när det bara är en match kvar.
Men klockan 2 på natten lokaltid i Jorgen så bara går de rakt ut i Batumi-natten och bara kör då, eller bryter man bubblan eller vad händer?
Nej, jag tror inte man bryter bubblan, för att man lyder ju fortfarande under UEFA-protokoll. Men jag gissar att då kommer kocken Mats Boström få jobba lite extra, och Cecilia Sandell får väl ordna några lokala jorgiska skumpor. Jag fick ju tips om det här 60-procentiga vinet som de försöker trycka i västerlänningar för att visa att de inte tål någonting, så nog ska det kunna bli party om de är sugna på det.
Blir det pallar som bara körs in på hotellet då, av sån, den, det vinet? Ska.
Ja, det kommer säkert lösa sig. Det är, senast var det väl när de firade EM-platsen i Bukarest, då var det ju Robin Quaison som hade spelat med en rumän som ordnade någon nattklubb där det var en våldsam tillställning, har man hört talas om. Jag har även sett lite bilder, men det verkar vara livat.
Och i Milano var det väl klart också, eller? Och uppstyrt.
Då var det också ett rejält party efteråt. Det var svårt att få spela till morgon-tv, åtminstone i stadstelevisionen. Jag har fått några reaktioner också. Simon skriver, han tycker det är en ruskig vecka, men han vill, när VM-kvalet går in i sitt crescendo, men han vill fråga om något som är kopplat till EM i somras. Han undrar, när kommer de sedvanliga EM-krönikorna SVT TV4? Jag har mejlat både SVT och TV4, och återkopplingen i båda fall har varit att det inte finns någon information om någon EM-krönik. Blir det ingenting? Och då kan jag ju säga att det är ju SVTs superstjärnreporter Johan Kücükaslan som ansvarar för EM-krönikan. Den kommer den 27 december. Så kan man rita in, då är det Johan Kücükaslan dagen på SVT.
Ställa sig i vakt, gör vi då.
Ja, precis. Och den 30 december så blir det ju fotbollsåret i TV4, som ju blir en lite slags fotbollsskala fast i ett annan form. Och där kommer väl EM-återblickar finnas med. Jag tror, vad jag förstod, så blir det ingen renodlad EM-krönika, utan det blir liksom fotbollsåret 30 december, där ju EM kommer vara en del av det hela. Så att, då har jag återkopplat till Simon. Och så har vi ju bara det som är kanske vårt crescendo varje kväll. Om ni visste hur jobbigt det var att gräva fram en svensk kvalhjälte som ska vara lite lurig, som ni inte ska ta direkt på 10 poäng, kan ju dock hänvisa att SVTs Johan Såte tyckte att han hade tagit Anders Grönhagen på 10 poäng. 4 kan inte vara godkänt. Och så skriver han 500501. Det var Grönis telefonnummer i Sundsvall på 90-talet. Då fattar man att han hade ingångar till det. Då ska vi byta spår och gå in på 10 poäng. Är ni redo?
Nu är vi redo.
Absolut.
Denna lirare som avgjorde mot Ungern 2008 är fostrad i Annelunds IF.
Annelund.
Ungern 2008.
Annelund.
2008, men...
Ja, då går vi ner på 8 poäng. Det blev bara 2 mål över 32 A-landskamper och ett EM-slutspel med A-landslaget. Han blev utbytt i pausen på Tyskland-Sverige i Berlin 2012.
Utbytt i pausen, Tyskland-Sverige.
Ja, man gödslat.
Ja, det är den. Ja.
6 poäng. Hade en 10-årig utlandskarriär där han representerade 5 olika klubbar i Turkiet och Danmark och blev dansk cupmästare med Brøndby.
Holmén är det. Storebrorsan Holmén, Samuel.
Rycker ni?
Ja, men det fattar du väl att vi har gjort.
Storebrorsan, jag är osäker vad han hette.
Kom igen nu.
Ja, det var rätt. Det var rätt.
Du väntar ut den ändå, för du vill höra det där ljudet.
Jo, men Samuel, du var ju...
Om man inte säger förnamnet så kommer du att dra, eller liksom då räknas ju inte poängen, så jag fick ju säga det ändå.
Ja, okej. Okay. Ja, det
har man ju hört innan med Glenn, liksom, hur du vill styra
knappt,
över det till Glenn Holm.
Knappt 6 poäng, ni är nere på 5 poäng för det var så sent.
Du tycker Sebastian är mer känd än Samuel också?
Ja, det är han väl, för 2 poäng. Samuels brorsa Sebastian är med i VM-kontruppen. Han är ju glödhet nu. Ja. Ja, då är det bara att ta tag i tisdagen och hänga utanför Friends när det är lås och bom och försöka se vad vi kan se än. Frågan om inte man kommer se SVTs stjärnreporter. Han brukar glinta in där och kolla. Eller?
Har det varit något snack om hans privatchaufför eller var det igår?
Nej, det var väldigt lite om hans privatchaufför. Mer bara att han skulle själv leva i någon slags bubbla, SVT-bubbla. Nej, där är det är resurser. Skattebetalarna står bakom. Men det är han ju väl värd.
Absolut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.